Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann-Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyresö Radion. Och lite av mitt jobb är att ta fram gamla intervjuer, för vi har ett gigantiskt stort arkiv på flera tusen program som ligger på kassetter. Och nu har jag hittat två program som handlar om en bok som heter Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Och det var en bok som kom ut 2003. Om man läser på Tyresö kommuns hemsida så står det så här om boken. Elever och lärare i kyrkskolan berättar om storgodset som förvandlades till ett modernt samhälle. Och det var redaktörerna Bo och Anita Stjernström som har gjort den här boken. Och nu kommer det andra programmet där min far Åke Sandin intervjuar några av dem som var inblandade i den här boken. Det blev två program, för han kunde på den tiden bara göra halvtimmesprogram. Så att på första halvtimmen så tog han ett gäng och på andra halvtimmen tog han nästa gäng. Så att det här är alltså en arkivpärla från 2003 där ni får höra just om den aktuella boken.
Också den här halvtimmen på Tyresö Radio ägnas åt den här nya boken som har kommit i dagarna. Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Nu är det en annan kvartett av skribenter och medlemmar av elever och lärare i kyrkskolan som är med. Erik Magnusson, Anita Stjernström, Sten Appelberg och Lennart Thorin. Men först ska vi väl klara ut det där med den mystiska björnen som härjade i Tyresö på 30-talet. Det var du, Ellen, som började snacka om den. Och du var ju med på 30-talet.
Ja, jag kommer ihåg det. Och det var ju naturligtvis ett reklamjippo. Men jag ska säga att man hade en viss respekt för det där som stod i tidningarna. Och när man skulle gå till skolan var man lite harig.
Gick och spanade efter om björnen kom luftbrömmande?
Ja, det är lätt att det prasslar lite här och där och sådär. Och när man är lite uppskrämd.
Stod det i stora tidningar om det här? Alltså?
Ja, i Stockholms tidningen var det stora reportage på första sidan. Och det var ju liksom meningen att Tyresö skulle sättas på kartan den gången.
Men var påstod man att man... Var det någon som, något vittne som sa att hon hade sett björnen? Eller var det spår efter björnen?
Jo, det var mycket spår efter björnen, förstår du mig. Om de var så äkta, det tror jag inte på så här dags.
Vad cynisk du är, va?
Ja, men det kan väl inte sägas någonting om det. För jag tror att det var mitt i vintern dessutom. Och då tycker jag att björnarna brukar ligga inåt i det, kanske.
Men den här tyresöbjörnen, den var pigg även på vintern och gav spår efter sig.
Ja, den var väldigt pigg. Ja.
Erik Magnusson. Mycket känd tyresöpolitiker. Före detta tyresöpolitiker.
Ja, det får man väl säga.
Har du hört talas om björnen?
Ja, björnen var en stor grej när jag var barn här och massmedialt slog den igenom väldigt. Det kallades för Tyresöbjörnen.
Ja.
Och det hade de stora uppslag på. Och den spårades ju också här rakt igenom. Den hade liksom gått tvärs igenom Tyresö här. Och skovaktaren på Tyresögodset här, Olle Willix och andra var ju ute och spårade den här björnen så att säga. Och tidningarna skrev villigt om det hela. Men troligt var det väl kanske något smart reklamtrick det här, men det har aldrig blivit utrett.
Tror du inte att skogvaktare Willix trodde på det han sa? Eller var han i maskopi med tomtförsäljarna?
Ja, det var han, för han var själv tomtförsäljare. Det var ju inspektorn och skogvaktaren sålde ju tomterna och hade provision. Så att de låg inte ett dugg efter dagens olika koryféer som plockar hem pengar.
Vänta lite grann. Bo Bjärgård sitter och gör grimaser. Tror du inte på det här, Bosse?
Jo, jag tror ju på sanningen. Och sanningen brukar ju vara i tidningarna. Och där har ju stått i Stockholms-tidningen hur det verkligen var. Så jag vet inte om Erik och jag delade uppfattningar. Vi kanske tolkar den där tidningsartikeln på lite olika sätt bara.
Svart på vitt.
Ja.
Men det var människor alltså som vittnade i tidningen om att de hade sett björnspår?
Ja, det var väl USAs spår och dylikt. Ja, det var det. Det är det alltså. Jag har själv ju pratat med Olle Willix om det och han har talat om hur de har spårade det här och så vidare. Och min far pratade en hel del om det och andra också.
Men vad sa din pappa, Helge Magnusson? Trodde han också att det var något reklam?
Ja, de var väl så där skeptiska för man hittade aldrig det där redigt avgörande beviset. Va? Det var väl det som gjorde det. Men om man ska se det som någon reklamhistoria så var det mycket smart genomfört.
Den här boken ni ger ut, 7, 8, 9 stycken, finns björnhistorien med där, Erik?
Nej, det har vi inte tagit med där.
Nej.
Vi får skriva flera böcker.
Ja, det förstår jag. Anita Stjernström, det är väl hon som har hållit ordning på er allihopa?
Ja, hon är lite sådär så hon rensar bort sånt där.
Så du har inte fått prata hur länge du vill för en gångs skull?
Nej, det får jag nästan aldrig.
Menar du det? Har du blivit klubbad av fullmäktigeordföranden genom decennierna?
Nej, det har jag klarat mig från. Där får man prata hur länge man vill.
Jaha. Men inte här. Anita Stjernström, upp till ditt försvar nu.
Ja, det var liksom min uppgift som jag fick i den här gruppen att jag skulle hålla ordning på dem. Det är ju så att du har pratat om att det är folk som är uppfödda här, uppvuxna i Tyresö. Det är ju inte jag, precis som Bosse då, förra halvtimmen.
Bosse Stjernström?
Ja, Bosse Stjernström. Ja, vi flyttade hit som nygifta 1961 i Bollmorområdet. Men vi fick ju stort intresse för vårt nya hembygd och då kanske man tar reda på ännu mer.
Som ni svek för Västerhaninge förrädare.
Ja, men där hade vi vårt sommarboende eller fritidsboende. Okay. Då. Och, men i alla fall så var det så här, för ett antal år sedan så pratade Sten med mig om att man borde dokumentera
historien. Sten Appelberg.
Ja, dokumentera historien omkring bygdegården. Och vi träffades i den grupp som dansar motionsdans på onsdagskvällar i bygdegården. Och då är det så här att Bosse och jag, vi har hängt oss kvar i Tyresö på så sätt att det är lagom motion och skvaller en gång i veckan, säger vi, och så åker vi ända vägen hit för att dansa på onsdagskvällarna.
Jaha.
Ett trevligt gäng. Och Sten och jag, vi började resonera om det här, på vilket sätt man skulle kunna göra det, och vi sa någonting i studiecirkelform. Sten hade också fått förfrågningar av folk som flyttar in, det är ett stort inflyttningsområde här, om det fanns något material om gamla tider. Och det fanns det ju egentligen inte. Spridda dokument bara. Men det fanns ju mycket levande historia. Och så började vi prata om vilka personer som lämpligen skulle ingå i den här gruppen. Och det blev just de här som du har nämnt. Plus Göran Magnusson som tyvärr inte kunde vara med här idag.
Eriks lillebror.
Ja. Och min uppgift var då att som sagt hålla reda på fröken i gruppen, hålla reda på dem och anteckna, sortera material. Och
ni har ju raggat upp en förfärlig massa spännande gamla foton.
Ja.
Och ett vackert färggrant foto på baksidan av boken.
Ja, det är ett alldeles nytaget flygfoto. Just som beskriver då området här kring slott, kyrka och bygdegård. Men vår rejong, det vi beskriver i boken, är lite större. Men vi har begränsat oss till att beskriva den del som var kyrkskolans gamla upptagningsområde. Alltså man kan säga från Fårdala, Bollmora någonstans i Fors och sen österut. Inklusive öarna då.
Mm.
Och i tid så sa vi att det som egentligen inte finns så mycket dokumenterat om, det är den här tiden mellan 1850 och 1950. Där det alltså fortfarande är levande historia. Genom egna minnen eller det man har hört sina föräldrar och kanske generationen före berätta.
Det är ju jättefint att det kommer i bokform.
Ja, och det är i den här tiden också som man börjar använda kameror så att det finns massa spännande amatörfotografier. En del är väldigt dåligt skick, men som inte publicerade förut. Så att i boken finns det alltså väldigt mycket bilder och de är väldigt unika. Sen är också så här att
jag såg en teckning av bygdegården där vi sitter. Den är gjord 1948. Vad var det för Hötorgs konstnär som bidrog med den?
Det är en mycket framstående konstnär. Det är Ingrid Englund som har ritat. Och det är en blyertsteckning som...
Det tror jag inte alls det.
Nej, du menar, vi har nämligen en interiör som var den jag tänkte på. Vi har en exteriör och det var hela gården det.
Ja, den jag tänkte på.
Men vi har flera teckningar. Den har Bosse gjort som 16-åringar Bosse Bjärgård. Men sen har vi en som jag tycker också är nog så intressant, och det är Ingrid Englunds interiör från korridoren i skolan. Och när korridoren, den fick vara allt möjligt då, från att man hängde kläderna där till man hade det som matsal. Jaha. Så den tycker jag är intressant också. Sen har Ingrid varit väldigt duktig på att göra beskrivningar av de olika husen gör, så att inledningsvis i boken finns det en fotografi över Tyresögård och så finns det en schematisk skissen under där det står de olika byggnaderna, och det bygger också då på en teckning som Ingrid har gjort.
Den där lilla gården intill bygdegården, alltså intill gamla kyrkskolan, Sten Appelberg, den är nästan ett litet museum. Är det du som har fixat hit alla de här grejerna?
Ja, jag kan väl ta på mig kanske den största andelen av det. Det var ju så att här fanns det ju då förut, sen gammalt så fanns det här en både slöjtsal och toalett och allt vad det var. Sen var det ju också tvättstuga här under källaren.
Var det toalett? Var det inte vanligt gammaldags?
Nej, det var gammaldags, ja. Ja. Och hönshus och allt vad det finns där som var. Men så var det ju så att det här huset som var här, det var då uthyrt till syföreningar och så vidare. Och sen var det då senare uthyrt till privata. Men skicket på det huset var så pass dåligt så att det var risk att det skulle ramla ihop. Och varför det skulle ramla ihop, det var ju så att det var lite felbyggt. Så normalt så ramlar hus utåt, alltså de kränger utåt, va?
Ja.
Men det här huset var då inte fastsatt i tassarna där uppe så att det ville inåt.
Jag menar med det att brakar ihop eller?
Ja, det brakar ihop, så vi var då tvungna att stagga upp det och sen dra vajer igenom. Mm. Men sen tog vi då inte ansvaret för att det kunde vara någon här, utan då fick vi med kommunens besiktningsmän och det då, så fick vi det här utdömt.
Vilka är vi?
Ja, det var den styrelse som fanns då. För? Bland annat var jag ordförande i just den tiden.
Bygdegårdsföreningen?
Bygdegårdsföreningen.
Vars ordförande nu är Eve Duflon?
Ja.
Och vars vice ordförande är en före detta känd politiker, Lars Werner?
Ja.
Just det. Jaha. Här finns det ju en del fiskeredskap. Är det från Ellen Ågrens morfars Notholmen det?
Ja, hon har fått privilegierad och fått en hörna för sig själv kan man säga. Det är det som är i stort sett i den västra sidan utav hörnan på huset är då från Notholmen, fiskredskap som används här nere på Notholmen.
Du är den enda i det här gänget, bortsett från Stjernströms, som inte har gått i kyrkskolan, nuvarande bygdegården.
Nej.
Men din legendariska pappa var väl skolvaktmästare här i kyrkskolan, eller var det möjligen någon annan skola? Ivar Appelberg.
Ja, jag kom ju hit 56 då.
Aha.
1956. Och kom då och hjälpte min far som hade då tagit Stormyra som arrende.
Aha.
På det viset så vart jag ju då knuten till bygden. Och sen så du frågade om
Ivar,
din far. Ivar Appelberg, det var min far, ja.
Ja. Var han vaktmästare någonstans sen? Ja, på gamla dagar?
Han var i Tyresö skola.
Och jobbade där tills?
Till sin 87 tror jag att han var när han slutade. Och där har jag ett väldigt minne som sitter kvar, och det var när han fyllde 90 år.
Ja.
För då ställde hela skolan upp och marscherade och hade gjort affischer och vet allt vad det är. Det var ett riktigt festtåg som kom och gratulerade honom.
Vad roligt.
Och det här kommer jag väldigt väl ihåg. Samtidigt då så tog det väldigt mycket bilder på honom.
Uh-huh.
Och de finns, tror jag, kvar i skolan nu. Till och med kvar än.
Så din far Ivar Appelberg, han uppfyllde med råge de här nya idéerna om att vi ska jobba tills vi är 79 eller vad någon utredning nu har börjat antyda, va?
Kan man väl säga som så också att han var väldigt populär bland barnen.
Och bland lärarna tror jag.
Ja, utav alla han hade. Mm. Och jag tror kanske att det bidrog till att han var så pass gammal som han var. Han var över 103 år.
Lennart Thorin är också en av författarna till Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Som gammal stjärnsnut eller lasermannens infångare, så Har du vågat berätta om att du började din bana som tjuvfiskare här utanför bygdegården tillsammans med kantorssonen Bjärgård och andra småkriminella typer?
Ja, jag kan säga att jag var i gott sällskap. Vi uppfattade det nog inte som tjuvfiske på den tiden, utan det här var nog något gammalt fiske som hade pågått länge här nivån. Och det bestod ju att vi snarade fisk på våren när gäddan gick upp och lette. Första hand.
Och då stod ni där med små öglor som ni stack
ja,
i Folbringströmmen.
Anbringade den här öglan på en lång pinne eller stång då. Ja. Sen gick vi och smög ut efter ån då och snarade gäddor. Och...
Med unga falkögon såg ni precis
ja,
den ena.
Ja.
Fick ni upp några gäddor?
Massor.
Jaså?
Ja.
Vad sa ni till föräldrarna när ni kom hem med dem då?
De var nog väldigt tacksamma. Det här var under krigsåren. Det var ont om mat. Kunde man förstärka det med lite fisk då blev man... Blir man väl mottagen här.
Men ni hade ju kaniner på varenda gård här.
Ja, ja. Kaninerna, det blev söndagsmaten det.
Kunde inte gå hem till Magnusson så få något kött eller något fläsk?
Nej, de var så jävla gnidna där. Var det gick inte. De var ju smålänningar. Vet du. Så det gick nog inte.
Du har skrivit om dina idrottsliga bragder också.
Ja.
Du var en hejare i pingis när man tog
det. Otroligt, ja.
Alltså.
I vår lilla förening då var vi väl 5-6 grabbar som höll på att spela.
Vilka var det?
Ja, Bosse Bjerg och bland annat Erik och Göran Magnusson, Karl-Erik Pettersson och Rolf Andersson var med också.
Kunde Bosse Bjerg och Erik Magnusson spela?
Nej, ingen vidare. Ingen vidare, nej. Det var jag som var bäst.
Jaha. Vilken var idrottsledare på den tiden?
Det var jag.
Vadå?
Jag var alltså ordförande i bordtennisklubben, ja.
Nej.
Ja, jojomensan.
Jag trodde det var den kyrkoherde Axel Jonsson.
Det var han som stiftade klubben. Det
stämmer. Jaså.
Och det har han all heder av. Ja. För det gjorde att vi grabbar fick en samlingspunkt här ute på Tyresö.
Var det inte i pressgården ni höll på?
Ja, vi började i skolan. Jaha. I småskolan.
Också här på nuvarande bygdegården alltså?
På nuvarande bygdegården, ja.
Aha.
På ett hemsnickrat bord som jag tror det var Mille Jonsson som hade byggt åt oss. Med ganska dålig studs som det var. Men efterhand så fick vi bättre bord och så småningom fick vi också en bättre lokal. När vi fick hålla till i pressgårdens källare.
Ja, det var det.
Som han fixade till med belysning och allting och ett nytt och bra bord. Och
spelade måste... kyrkohem själv?
Nej, det gjorde han inte. Men han
skulle väl ha behövt något så?
Ja, i och för sig skulle han nog behövt det, men han var nog inte lagd för det.
Nej.
Men han var väldigt duktig. Han arrangerade våra första matcher. Gick mot olika lag in i Stockholm. Aha. Och det var han som fixade att vi fick motstånd och började spela överhuvudtaget.
Aha.
Så han gjorde, tycker jag, en väldigt stor insats för oss grabbar.
I det här området, gamla kyrkan, slottet, bygdegården, fanns det förr i världen också en såg? Du var en liten pys, Lennart Prolin, på 1930-talet. Minns du den där sågen?
Jo, ja. Det kom man ju ihåg. För det var man ju mycket beroende av när man fiskade.
Jaså.
För sågen drevs ju av vattnet som kommer från fatbuen här då. Och under vårfloden, det var ju framförallt då man höll på och sågade.
Ja.
När de slutade för dagen och det inte fanns tillräckligt med vatten så stängde man dammluckorna. Ån blev torrlagd och då kunde man gå och plocka fisk så att säga på torra land. Så de där gubbarna som jobbade vid sågen, de kom man ju ihåg, de stabbläggare och sågare och sådana här gubbar.
Det var några tusental eller?
Nej, 4-5 man kanske.
Jaha. 1930 dog markisen Lagergren och slottet övertog. Han hade testamenterat det till... Nordiska museet, va?
Ja,
och sen börjar man sälja av en förskräcklig massa marker. Men din pappa, Helge Magnusson, han var redan etablerad då på Uddby bondgården.
Ja, föräldrarna kom till Uddby 14 mars 1929.
Ja.
Och då var det ju fortfarande ett feodalt så gods det här, där godsägaren bestämde. Markisen var ju så att säga ägare till stort sett allt.
Och var din pappa arrendator då alltså?
Och vi var arrendatorer, ja. Och då fanns det 40 arrendatorer på Tyresö. Som ju hade då att den 14 mars och 14 september erlägga arrende då till markisen för de här olika gårdarna och torpställena. Och det var ju mest smågårdar det var fråga om här.
Var det i form av pengar eller?
Då var det i form av pengar. Tidigare så var det i form av dagsverk och dylikt som man hade fått klara ut det här. Va? Men då skulle man alltså betala det i reda pengar. Och, sen,
kan du nämna några av de andra 40 gårdarna?
Ja, det var ju Bollmora var ju en utav, det var ju den första man kom till när de kom från till Tyresö, så mötte man ju där, och sen fanns ju
som då låg ungefär där.
Sen har du Fårdala där, ja, mitt i macken låg ju huset där, ja. Och sen har du Fårdala där ridskolan ligger, du har Öringe på andra sidan vägen där bebyggelsen ligger tät nu, du har Rotvik där man ser fortfarande bodningshuset kvar efter Tyresövägen, du har Tyresöstrand längst där vid Tyresövarvet finns det rätt något hus kvar av den bebyggelsen, och sen ja, du har efter Brevikshalvön, stränder och så vidare det här. Så de låg ju väldigt strategiskt och fint placerade i allmänhet gårdarna här.
Men några låg ju bort mot Visvas också.
Ja, det gjorde man. Men idag kan vi uppleva det som avkrok. Men det var det ju inte då, va? Därför att vi hade ju en befolkning som var utspridd och man rörde sig på ett annat sätt. Så det var inte så märkvärdigt att vara alla gårdar var bebyggda. Va? Så att det, då så upplevdes det ju inte centrum i Tyresö egentligen då, om man skulle någonting. Det var ju prästgården nere vid Ullby och Alby, alltså friluftsgård som ju...
Det var prästgård det var, på den
ja,
tiden.
Det ja, det var ju prästgård och det var ju det administrativa centrumet så att säga i Tyresö socken. Mm. Så att det, men i och med att markisen dör 1930 och skänker då slottet och parken och omgivningarna här till Nordiska museet. Och sen och det blir så att säga ett slott som visas och visas som ett herremanshem då från sekelskiftet. Och sen börjar då hans tre söner att sälja tomter, sportstugetomter på Tyresö. Det var ju det som låg närmast till här. Och under 30, 40, 50-talet så pågår de här försäljningarna då. Över utav några tusen fritidshustomter så att säga här på Tyresö. Och man hade ju utställningar och så vidare om det här, och Tyresö var mycket känt det här, och till och med Tormodén och de hade ju med det här hur man åkte och tittade på tomter på Tyresö och fick kaffe och bullar och sånt här. Så.
Ja, på slottet så, eller vadå?
Nej, det var vid konditori Funkis.
Där uppe?
Ja, nuvarande barnstugan där uppe, ja, som man då hade det.
Och sen i slutet av 50-talet så kom väl enligt legenden den ledande Tyresö-politiken Gunnar Gyllert ut hit med en väska med en förfärlig massa sedlar i och köpte hela Bollmora, var det inte så?
Ja, det var ju att 1955 så köpte kommunen den marken då 400 hektar utav markisen.
400 fotbollsplaner, mycket?
Ja, 400, han gav 4 miljoner då. Mm. Och det påstås att det fick han räkna upp kontant för honom då, de här 4 miljonerna. Det var lånta pengar så att säga utav fackförbunden som hade lånat ut här. Och då började exploateringen utav Bollmora 1960, men det var liksom en annan historia i det här.
Det är ingenting som, det sista om Bollmora, det finns inte med i den här boken.
Nej, vi har inte gått in på det, va. Det, jag kan möjligen gå in på det en annan gång.
Sten Appelberg, mycket verksam inom Tyresö bygdegårdsförening. Du sa att du kom inte hit för 1956 och då var du vuxen redan. Men har inte du någon morfar eller något sånt där? Eller mormor som faktiskt fanns här i slutet av 1800-talet, kan det ha varit i Tyresö? Stämmer det?
Ja, jag hade bägge delarna. Det är morfar och mormor också förstås.
Ja.
Morfar var då klockare och kantor här.
Jaså?
Ja. Ända till 1902.
Vad hette han då?
Per-Erik Forsman.
Jaså, det var den här lärare Forsman som flera stycken...
Ja, de var ju både lärare och organister och klockare då.
Ja, just det. Ja, vad vet du? Vet du någonting om dem? Det var långt före din tid.
Nej, jag vet faktiskt inte så väldigt mycket om dem. Att han var lärare också, att han hade en dotter som heter Edith som min far Ivar gifte sig med senare.
Mm.
Det är i stort sett vad jag vet om dem.
Ja.
Sen de kom hit alltså.
Ja, ja. Svårigheten är ju att det är först på gamla dagar man börjar ta reda på hur det egentligen var. Och då är det ofta för sent, för att om man vill prata med dem finns ej mer.
Nej.
Och det är ju där, det är väldigt bra då att såna här böcker som ni har kommit ut med görs. Anita Stjernström, du som har suttit och hållit in det trådar här. Vi minns när Tyresö gård var Tyresös centrum. Boken kom till alltså. Har du någonting att tillägga?
Jag kan säga att boken slutar då med en schematisk uppräkning av vad som har hänt här med skolan. Man låg ju väldigt tidigt framme med undervisning i Tyresö. Redan 1807 talades det om då att det var en klockare, Lars Bredlund, som undervisade barn här. Och det handlar om ungefär 10 elever på 600 invånare. Mm. Och sen går den här beskrivningen framåt här med olika saker som har hänt under årens lopp. Och vid sekelskiftet finns just då Stens morfar beskriven här, och det kan ju vara intressant att veta att han hade 700 kronor per år i lön vid sekelskiftet till exempel. En utav dem
hade han inte rösträtt till andra kammaren, då måste man 800 kronor tror jag.
En utav de lärarna som var här lever ju faktiskt fortfarande och bor väl på servicehemmet Björkbacken, Anna-Lisa Thunevi, som kom hit som fröken Eriksson 1943 och gifte sig sen med också en känd politiker, eller tjänsteman var han, Gunnar Thunevi.
Som gjorde väldigt mycket för Tyresö.
Skicka en hälsning till Anna-Lisa om hon hör detta.
Hon är en av mina favoritkvinnor. Mm.
Hon och jag var kollegor under någon termin i Kumla skola.
Jaha.
Och sen kan jag också nämna att vi har ju mest pratat om vuxna, men det var ju barnen egentligen det handlade om och skolan. Och där har Lennart snokat reda på väldigt intressanta uppgifter ur en skolmatrikel som finns i Tyresö hembygdsförenings ägo. Och den beskriver just hur erbarmligt barnen hade det egentligen då. Med sjukdomar man fick ställa in, man kunde inte gå till skolan för man hade inte skor eller det var snöhinder och så vidare. Många barn hade ju en otroligt lång väg att traska eller ro kanske först till fastlandet för att sen komma till skolan.
Mm.
Den säger väldigt mycket om de förhållanden som var då för inte så länge sedan ändå. Mm. Kanske för 100 år sedan, eller knappt det.
Ja.
75 år sedan. Och sen slutar den här sammanställningen med ett citat ur Stockholms-tidningen som heter Dagens Profil och som beskriver hur Artur Bjärgård, alltså Bosses pappa då, var initiativtagare till att bilda bygdegårdsförening. Och man samlade ihop pengar, och det som är intressant i det tycker jag det var att man fick ihop ganska mycket pengar och skulle kunna starta om så vidare. Det var inte så att man hade lagt en massa skatt på det här. Så att pengarna räckte inte för man fick betala så mycket i skatt. Annars hade man ännu större planer på vad det här skulle kunna bli. Men
fick man betala skatt på insamlade pengar?
Ja visst, och det framgår tydligt i den här intervjun hur irriterad han är utav det. Det står så här, av den inkomst Tyresö bygdegårdsförening haft för 1943 avgår ej mindre än 2/3 i skatt till stat och kommun. Och då blev inte den här summan så stor som har kvar.
Men då är det ju bättre idag på den punkten, för att insamlingspengar behöver man väl aldrig skaffa för. Eller vad säger politiker Magnusson?
Nej, men det var ju andra regler då. Sen kom ju de här, så på 70-talet gjordes ju den stora ombyggnaden igen här som det resulterat i det vi har idag va?
Ja.
Och då var det ju statliga bidrag som kom och kommunala och hjälpte till.
Den här boken finns att köpa i Tyresö bokhandel kan tänka. Den kommer att säljas om lyssnarna hinner höra det här och en del. Vid julmarknaden på Tyresö slott. Ja. Karl den 12 dagen, söndagen den 30 november va?
Mm. Kommer också säljas på Alstorp en vecka senare då, då är det julmarknad där.
Ja, just det. Och de vi har hört de senaste 2,5 timmarna berättar lite om boken Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Det har varit Ingrid Englund, Ellen Ågren, Anita och Bo Stjernström, Bosse Bjärgård, Erik Magnusson, Sten Appelberg och Lennart Thorin. God jul på er med mera allihopa och lycka till med den här boken. Tack ska ni ha.
Ja, det här var alltså del 2 av några intervjuer som min far gjorde med författarna till boken Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. Och det här är alltså en inspelning från 2003. Och boken går att köpa och förmodligen också låna på Tyresö bibliotek. Och boken heter alltså Vi minns när Tyresö går var Tyresö centrum. Och ni kan också kolla på länken som finns, ja, i samband med den här, när vi lägger ut den här, så kan ni hitta den på Tyresö kommuns hemsida. Som ni förstår så har vi mängder med andra program med människor som blev intervjuade av Åke på 90-talet och sen i början av 2000-talet. Och vi håller på att digitalisera dem allt eftersom vi hittar dem, kan man säga. Och jag som då producerat det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren och jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.